Vad poesin angår började jag vid 7 års ålder. Men jag var inte brådmogen annat än till viljan. Jag var en 7-årspoet, som Rimbaud, men bara till åldern. Där i en by mellan havet och bergen, där de häftiga åskvädren brakar loss och det regnar mycket om vintern, där ser man i februari bergen klara som glas, just ovanför de fuktiga grenarna. Och sedan föds gullvivorna i diket, doftlösa. Och om somrarna avtecknar sig de små jordlapparna med majs, omväxlande med det mörkgröna med lucern mot den beslöjade himlen. Som ett märkvärdigt orientaliskt landskap, där i den byn, finns en kista full av dikter av ännu en av dessa pojkpoeter. Det viktigaste i mitt liv har varit min mor. Först nu har Ninetto tillkommit.
Mm.
Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Du slappnade av så mycket när jag läste det här nu så att du bara...
Jag gick in i...
Du var inne i diktens värld.
I diktens värld.
Ja.
Reminiserade.
Vi läser Pasolini.
Jag, Askans sångare.
Ja, precis.
En diktsvit. Som hittades efter hans död, va?
Ja.
Av hans kompis Enzo Siciliano.
Siciliano. Ja, och jag förstår det som att Siciliano röjde ut hans dödsbo.
Ja,
och så låg den där i en låda. Och han har skrivit det här verket över en natt bara.
Mm.
För han skulle bli intervjuad av en amerikansk journalist.
Mm.
Och han är inte med det, eller det blev inte av.
Så han tänkte ge den till
henne så att hon kan skriva. Och så blev inte det av. Och så låg den där i 5-6 år innan den hittades efter hans död. Pier Paolo Pasolini, han är ju rätt känd i Sverige, ska jag säga. I Sverige så är han ju mest känd för Salo.
Mm, mm.
Det är ju en... Vad är det för typ av film, Andreas?
Salo är ju en banbrytande film från 74-75.
Ja.
Som väckte ett enormt enorm uppståndelse, men också väldigt mycket på grund av att han Pasolini blev ju mördad alltså 75 innan filmen hade premiär, och det här sammanföll ju, hans mord var liksom en makaber historia kan man säga. Han blev överkörd av sin bil. Man trodde att det var han skulle köpa sex av en ung kille och så började de bråka och så dödade den här unga killen. Han var väl 17, 18 någonting. Så det var liksom, det var ju väldigt brutalt, men också den här filmen Salo är ju väldigt brutal. Den bygger ju på Sads Sodoms 120 dagar, som innehåller sadism, så att säga.
Sexualtortyr och så
vidare. Ja, mycket skit.
De värsta formerna.
Liksom. Ja, så filmen är ju asbrutal. Ja. Och hans mord då, samtidigt med det här, var ju asbrutalt. Så det liksom var ju ett
bisarrt
sammanträffande.
Den filmen, när jag var ungdom så var det så här. För jag faktiskt frågade en gammal vän till mig som har växt upp i grannkommunen eller grannorten till mig.
Mm.
Och så frågade jag honom hur var det? Så här, kollade ni på Salo när ni var liksom 15?
Mm.
Och han bara, ja, det gjorde vi. Och det funkade så här. Man fick kolla alla olika videobutiker.
Mm.
Och så var det kanske någon som hade Salo. Och det här var då 96, säger vi för skojs skull. 97. Och så var det någon som hade Salo. För det var någon som hade kvar gamla videokassetter.
Mm.
För filmen är ju den är ju från 75.
Mm.
Och då gick det ryktet sen bland ungdomarna. Att bara på den videobutiken så kan du hyra en film som heter Salo.
Uh-huh.
Och den är helt sjuk. Och den är så sjuk, här kommer ju då ungdomsryktet. Den är så sjuk så att han blev förmodligen mördad av någon av skådespelarna.
Aha, fan, efter... det här är, jag får nästan flashback av det här nu.
Och så det här var storyn då som gick runt, bara, den är så sjuk och hemsk den här filmen, att han blir mördad av någon av skådespelarna. Och så gick det då rykten så att det där stället har Salo liksom. Och jag minns också, jag tror samma person berättade att samma videohyrställe hade också en porrfilm som hade ett luktprov på utsidan av fodralet. Så man kunde öppna en liten flärp så skulle det lukta sex liksom.
Aha, okej.
Okay. Jävligt sjukt.
Fan, vad sjukt.
Sånt kunde man hitta i videobutiker som fanns på.
Men jag kommer ihåg nu att vi tillhörde ju ett litet gäng som var väldigt väldigt filmintresserade när vi var 15 sådär. Så ja, nej, men det var ju inte så att man, det var ju bara med de filmnördarna man talade om en sån film med. Det kan ju inte ha varit andra personer som var så jävla intresserade.
Nej, eller? Det var lite skillnad för att vi och jag när vi hade vårat lilla filmgäng när vi var små, då var ju jag var 13 max. Och ni andra var 14. Så vi var inte så gamla. Men det var ju det lite intellektuella filmgänget. Det här var ju i liksom en Guldig. Fin stadsdel. Eller det var, vi brukar kolla i Johanneberg. Liksom.
Ja, just det där.
Det var ju lite flott så liksom. Men de här andra killarna som jag såg film med, det här var ju tung förort. Som kommer från orter där man uppfann GHB-missbruket liksom. Så det är lite, det är inte samma...
Så den här filmen hade ändå en appeal samma, på
dem? Ja, men det är inte samma samtal. Det är inte samma samtal. Utan det är mer så här. Åh, vänta, kolla nu. Fattar du? De äter skit. Fattar du? Så lät det. I hoodet liksom. Och jag kommer ihåg när
det var som en snufffilm då.
Precis, det var som en snufffilm. Ja, ja. Men jag kommer ihåg själv när jag såg Salo första gången att jag var så chockad i slutet av den. Att jag tyckte att den var... Jag minns på att jag tyckte att Pasolini är ett geni. Han är ett geni. Han har gjort den bästa filmen. Han har berört mig så jävla mycket. Liksom, han har fått mig som ser på den här filmen till ställen dit jag inte trodde att en film kunde få mig känslomässigt. I det här hur sjukt och vidrigt och hopplöst det var. Hopplösheten liksom. Och så för mig har inte Pasolini varit liksom en rolig grej. Utan för mig har det varit blodigt allvar. Jag är fortfarande, kan jag erkänna nu innan vi sitter och pratar om det här, att jag är helt fullkomligt osaklig när det kommer till Pasolini. Jag älskar allt han gör och är nästan helt okritisk och är liksom jag kan inte föregå med ett gott vetenskapligt exempel här i liksom hur vi talar om honom, tror jag.
Nej, men jag har en liknande känsla för, och jag vet inte varför riktigt, men du kanske förklarar en del av det. Det är att det är någonting som...
Det är någon man har växt upp med, är det ju.
Ja, och liksom har definierat en viss estetik, eller det är någonting, men det är också... Jag tänker, det är som en egen kategori av film också. För jag jämför ju honom med andra, så här Bertolucci till exempel, som gjorde... Il konformist eller fascisten 1970. Och det är ju en helt annan estetik liksom.
Fellini
också, där tagerar estetiken, men Pasolini, det är så jävla skräpigt och det är som han inte bryr sig riktigt sådär, men det är ändå, jag kan ändå inte tycka att även om jag kan vara kritisk med jävligt mycket av det han har gjort sådär, att det är lite osnyggt och sådär, så jag kan ju inte...
Han har ju inte gjort 27 omtagningar alltid.
Nej, det har han ju verkligen inte gjort. Nej, precis. Utan det är liksom, han gjorde ju en tagning. Och så var det ju aldrig... Han tog ju aldrig upp ljud i en scen till exempel. Det lade man ju bara på efteråt. Men så det är det där skräpiga. Men det är ändå... Det går inte att... Det går inte... En film som han gjorde hyfsat tidigt. Den här Matteusevangeliet. Såg jag först i vuxen ålder. Och det är liksom, jag börjar alltid lipa när jag ser den, för den är så jävla stark liksom. Det handlar om Jesus Kristus liksom.
Ja.
Och till och med Vatikanen tyckte om den här filmen jättemycket.
Ja. Men de tyckte nog om den för att så här, ja, men den vulgäre Vatikanhataren Pasolini gör plötsligt någonting som en god katolik kan konsumera. De ville nog liksom, de ville nog smörja honom i rätt riktning liksom.
Ja, men det
kom
kanske
över här, Pasolini.
Men det kan också ha varit så att de uppfattade det också som att nej, men liksom, okej, han säger att han inte tror på Gud och sådär, men det är ju lite bullshit när man gör en så fin film liksom, när det blir så bra.
Ja.
Så det är liksom, den är sjukt bra. Jag tycker den är sjukt bra alltså.
Men han är nog, jag har inte sett just den filmen, Skam är det, men jag har inte sett den. Men jag tror att han har ett väldigt komplicerat förhållande till kyrkan.
Ja, till religionen och katolicismen. Och, men han sa också, jag läste det i en biografi, jag läste nu att ja, men visst, ja, jag är ju inte troende och sådär, men liksom, det finns ändå 2000 år av kristendom i mitt blod ungefär. Ja, så. Det vill säga att ja, men mina förfäder, de började bygga de romaneska kyrkorna, sedan de gotiska kyrkorna och sedan, det tillhör hans kulturarv så starkt. Så han kan ju inte bara bullshitta och han kan ju inte bara skämta bort det.
Enligt vissa tillhör det ju hans blod också. För att personer i Europa har ju selekterats på kristendom.
Ja,
man har valt
ja,
partner efter liksom, om någon kanske är osyndig eller
inte
så vidare.
Inte helt otänkbart.
Eller så man,
sexualvalet.
Ja, eller så har man uppfostrat någon väldigt syndig person som någon annans barn. Så kan det ju vara ibland också.
Så kan det vara.
Ja. Men i allt det här liksom bruset vad Pasolini är, så läste jag, nu ska jag tjuvkolla här, Barth David Schwartz har skrivit en Pasolini-biografi som heter Requiem.
Mm.
Och i den så börjar den bara några veckor efter Salo är färdig.
Mm. Mm.
Och då är han på Stockholms besök.
Mm.
1975. Och det är
Det är sommaren då, 1975 kanske då?
Ja, jag antar det.
Mm.
Det vet jag inte. Men då i alla fall så är han... anledningen till att det här börjar biografin är att det är då han syns och hörs och är med i intervjuer och exponeras innan han blir skjuten, va?
Mm. Mm.
Och överkörd av en bil.
Ihjälslagen.
Ja, ihjälslagen. Men... och det är några fantastiska olika episoder i det här Stockholmsbesöket.
Mm.
För att Pasolini har sagt till de här journalisterna som det är, som lotsar omkring honom tillsammans med den italienska ambassadören, en kvinna.
Mm.
Och den här italienska ambassadören säger till alla att hon tror att Pasolini är en Nobelkandidat för litteraturpriset och såna här saker då, va?
Mm. Mm.
Och det tror jag inte, men jag tror, men man fattar.
Men det kanske man trodde ju på den tiden.
Ja.
Det kanske man gjorde.
Men, och då händer några grejer där som är ganska intressanta. Och det är en grej då är det att Pasolini som grovar sig, som han alltid gör.
Mm.
Han säger åt de här svenska journalisterna att det han vill se i Stockholm är ju det här gruppsexet på gatorna och det här som svenskar håller på med och de svenska kvinnorna som bara ligger med vem som helst, och han vill verkligen se det här riktigt skitiga, sexuellt frigjorda Sverige.
Okay.
Som är en italiensk myt.
Ja.
Men då tar ju då...
Ibland undrar jag om han knarkade lite när han var ute och reste, ärligt talat.
Ja, men det kan han nog gjort.
Det låter ju lite som en sån grej. Du sa ju en väldigt rolig grej, att han sa att svenska kvinnor, ja, de har så långa ben, de är som hästar.
ja, det är skit. Men det var till och med så här, det var faktiskt, jag ska rätta dig, det var, de satt på Saltsjöbaden, tror jag det var, någon fin restaurang, förlåt mig stockholmare, men jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Och så sitter de där och då är Ninetto, hans toyboy, är ju Ninetto.
Ja.
Då är Ninetto med Och det är Ninetto som sitter och grovar sig in i den här fina restaurangen och säger sådana saker. Som att liksom, ja men kolla här på de svenska kvinnorna med de långa benen liksom. De staplar fram som hästar och så, sånt. Och då säger Pasolini till Ninetto liksom att...
Kalme!
Men nu får du liksom, nu får du vara lite snyggare här liksom. Det är jävligt roligt för det är lite så pardynamik där.
Ja, visst.
Men i alla fall, i det här då snuskiga myten av Sverige som han åker till, så är det ju en flitig journalist. Jag tror att hon hette Boman eller något. Jag kommer inte ihåg namn liksom. Men då ska ju hon vara så här jätteduktig, seriös och ta med honom.
Ja, är hon utsänd från SVT eller något? Eller?
Ja, eller typ Svenskan eller någonting sånt.
Aha, okay.
Ja. Men i alla fall, och då tar ju hon det här på dödsallvar då, så ja, men då får jag ju visa Pasolini det snuskigaste vi har i Stockholm, sådär liksom.
Mm.
Och då går de först till en porrbiograf som är sunkig. Och det är ju inte så ball att vara där. Pasolini bara, ja, men här kan vi ju inte vara liksom. Ska vi vara på en porrbio? Och då bara, nej. Men då kläcker ju de här journalisterna en idé, då ska de ju gå till stans liksom strippklubb då, som på den tiden var Chat Noir.
Ja.
Och där inne så är det ju, ja men du vet, barbrustade servitriser och det är lite så liksom. Men det är en strippklubb. Ja. Och sen så har de en show där och de kanske ska showa till det lite extra för att Pasolini är i huset, vem vet. Men då börjar ett par ha ett riktigt samlag på scen.
Okay.
Och då reser ju sig den här journalisten som har hittat på allting och bara, jag har faktiskt man och barn, och bara går och lämnar Pasolini där. Hon bara drar liksom. Det blev lite för verkligt där. Jag tyckte det är så fantastiskt.
För det låter ju som någonting som borde ha varit förbjudet redan på 70-talet, tänker jag, att man har live sex på scen. Men det kanske var så.
Ja, jag vet inte. Det är väl inte alltid så att strippklubbar är de mest laglydiga faciliteterna. Här möter svenskheten den här grova Pasolini, för att svenskarna har liksom, han är stor och ska hyllas och hedras och prata om Nobelpris. Och så är det inte riktigt det.
Mm.
Utan han är en grov bondpojk också liksom.
Men han har ett så jävla dekadent rykte om och kring sig vid den här tiden, just innan hans död också.
Ja.
Så det är liksom inga som blir förvånad när han då har köpt det här sexet och blir ihjälslagen. Och...
Nej.
Det här är ju någonting som har vuxit upp år efter år.
Ja.
Jag har ju läst, Enzo Sicilianos, han var ju kompis med, Enzo Siciliano var ju kompis med Pasolini. Det var han som hittade Jag, Askan sångare till exempel, som vi nämnde. Och, men det är ju vissa saker som återkommer. Dels är det redan tidigt, 1949, när Pasolini var 27 år, så bodde han fortfarande på landet, kan man säga, ja. Norra Italien. Och var lärare och var lite kommunist och var en bra person liksom sådär. Och dejtade en flickvän som var jävligt söt sådär. Och,
ja. Han var skitsnygg, Pasolini.
Jävligt snygg och stark och liksom, muskulös. Och,
ja, kanske inte, han är ju ganska smal.
Ja, ja, men han var ganska spänstig.
Ja, precis. Ja, han ser ut som en längdskidåkare typ.
Ja. Eller som en fotbollsspelare som ut på den tiden.
Ja, men
nu är det, har ju alla anabola i sig. Men han var en stilig grannkille liksom.
Ja.
Men då skulle han, då hade han ju typ runkat av, eller runkat tillsammans med några unga män, så här 16, lite yngre kanske. Och det blev en skandal. Och,
det här var innan MeToo. Jag vill bara lugna ner lyssnare.
Ja, visst. Det var innan MeToo, det var 1949 då, va? Så det var ju en skandal. Så han var tvungen att flytta med sin mor från det här Friulien. Där han hade skrivit de här dikterna på sin mammas dialekt, eller på sin mammas språk kan man ju säga också. Ja.
Friulska. Det ligger så långt upp man kan komma i Italien, på östsidan, där det knappt är Italien liksom.
där det gränsar mot Österrike och Slovenien.
Ja, precis.
Och, men så det var ju en jävla skandal. Och så jag var tvungen att åka till Rom med henne. Och där levde han i fattigdom i ett antal år.
Ja.
Innan han kom in i filmbranschen. Mm. Och där han träffade Fellini. Började jobba med Fellini, började skriva manus. Och jag hade ju, nu blir det lite Sveriges Radio här i och för sig. Men han kom ju in i träffar ju folk där i.
Men han undrar om han skrev, för Fellini har en scen. Och jag tror att det är i Octo e Mezzo. Octo e Mezzo.
Mm.
Men i den så har han med en grej som jag tycker är så jävla Pasolini-aktig. Och det är att han träffar en filmkritiker och så låter han den här filmkritiken hänga sig.
Ja, just
jag
det.
Tror det är
8,5.
Ja, precis.
Men det är en överklassfilmkritiker, va? Eller?
Ja, precis.
Ja, just det. Så hänger
och då
han
är liksom hela konstgrejen med det är att bara, ja men du har inte gjort en egen film liksom. Häng dig din jävel. Mm. Han bara visar, han hänger en filmkritiker i filmen.
Mm.
Jag tyckte bara det var så jävla pasoliniskt. Så Pasolini kanske skrev det.
Kan ha varit så. Var det
vild spekulation. Vild.
Ja, jag blandar ihop dem. Jag tänker på det ljuva livet och åttonhåll där, ja. Men det kan ju vara sant. Det kan ju vara.
För det är lite så där 60-70-talets Italien i de här filmerna. Det är lite liksom musiken är lite så här, vad heter han, Fausto Papetti eller någonting. Ja, men det är så här.
Men det är lite cirkusstämning.
Det är lite cirkus och det är lite cirkus i filmerna och det är lite, nu går någon och så pep, 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 och så pratar där och går iväg. Det är liksom lite sådär.
Men det ljuva livet, det går ju inte att komma ihåg vad som händer i den här filmen, för det är hela tiden, ja, nu är det en hund som hoppar och så nu tar vi en drink där och så åker vi bil och så är vi där. Och det är liksom, men de är mycket sådana, de är lite ostrukturerade filmerna.
Det skulle man kunna säga, ja. Lite med mycket tempo kanske. Ja, fast det är inte alltid heller.
Nej,
det är så jävla dåligt tempo.
Långsamt. Jag försökte ju se den här Accattone, Pasolinis första film som finns på nätet. Men jag tyckte den var för tråkig, den var för långsam liksom. Det är ju som med många filmer.
Nu hädar du.
Ja, jag vet. Men
den är skitbra, Accattone. Han
uttalar du namnet rätt?
Jag vet inte. Det spelar ingen
Accattone.
Roll. Accattone. Men i alla fall. I Stockholm också. Jag måste bara säga en till grej, för det, den här okritiskheten mot Pasolini som vi också, eller jag speciellt, är väldigt okritisk mot Pasolini. Den fanns redan då. För jag listar ut en grej och det är att den första visningen av Salo var för filmstudenter på Svenska Filminstitutet när Pasolini var i stan.
Mm.
Och då var den ju inte översatt till svenska.
Mm-hmm.
Så då satt alla med hörlurar och så var det någon som simultantolkade från...
Ät bajset nu!
Du måste titta.
Nu är det dags att äta bajset igen.
Du måste titta på damens anus. Det är viktigt att titta på damens anus. Så sjukt var det.
Okay.
Och då har ju såklart de här studenterna blivit fullständigt chockade över den här upplevelsen.
Traumatiserade.
Ja. Men det som kommer ur det är bara så här, det här var stort liksom. Det här var hyllning. Det måste ju varit den sämsta filmupplevelsen någonsin.
Ja. Helt fruktansvärd.
Och sitta där med ett par dassiga hörlurar 1975 och höra någon simultantolka den filmen.
Men det är ju nästan som tortyr antagligen.
Alltså jag skulle vilja se filmen om de här studenterna. Jag vill se
det här film. Skulle man ju göra en film
exakt,
om.
Exakt, det här skulle vara en filmscen. Det här är en filmscen liksom.
Så här, och så får man följa Eva 23.
Nu slickar pojkarna på bajset. Och nu tar flickorna på bajset. Det är ju sånt med i den filmen liksom. Efter den här visningen så får de svenska studenterna ställa frågor till Pasolini. Och då är det en fråga då som många studenter är intresserade av. Och det är, hör och häpnad, hur han fick bebisen att le. I början av vilken film det nu var. Det är i början av en av filmerna så är det en bebis som ler.
Ja, det är Matteus Evangeliet kanske.
Ja.
Jesusbarnet kanske.
Jesusbarnet. Men då är det, då sitter de svenska studenterna, nu måste vi fråga den här stora italienaren något riktigt intressant.
Mm.
Och så är det det de gör liksom.
Mm.
Vet, tråkiga jävlar. Hur fick du bebis? Och han gav ett bra svar.
Mm.
Han sa att ibland i filmkonsten så är det verkligheten som ger den största gåvorna.
Mm.
Alltså bebisen råkar bara le liksom.
Mm.
Dra åt helvete.
Vi filmar barnet i en kvart och så kommer det le förr eller senare.
Jag ser en till scen och det är att Pasolini bara skjuter ner alla de svenska filmstudenterna 1975. Han bara pepprar ner dem. Det är en till scen. Ja, men lite så tror jag han kände.
Pasolini i Stockholm.
Kan inte fråga någonting liksom. Något.
Fan, jag tror att Göran Greider, som vi skämtar om ibland, har skrivit en hel diktsamling om det här.
Och har han det? I så fall är han också en hjälte.
Ja, precis.
Pasolini-hjälteskapet smittar av sig. Om någon har gjort något med Pasolini så är de också, behöver de ingen kritik.
Nej, precis. Nej, men den heter Pasolini i Stockholm eller någonting. Så okay. Jag har inte läst den, jag har inte fått tag på den. Men den...
En gammal polare till mig har pissat i hans tekanna. Han smög in på hans kontor och pissade i hans tekanna på 80-talet.
Göran Greiders tekanna.
Det kanske kom som en chock nu, men det är lite Pasolini style över det.
Han gjorde det i Pasolinis namn kanske.
Han gillade inte. Det här var 1000 år sedan och de var unga och han hade något kontor på, vad heter det förlaget som alltid har fäste på bokmässan?
Bonniers?
Nej, ett mindre förlag som är lite roligare.
Galago.
Ja, Galago tror jag det var. Så hade han kontor på Galago. Och smög han in där och bara pissade i tekannan och drog som en tjuv om natten.
Shit.
Här får ni höra. Det här är ett scoop. Kan kolla, det kanske är någon som känner grejer. Kan kolla om man hade...
Men apropå svenskar och... Var det Cyril Hellman som häromdagen sa att Stig hade träffat... Stig hade träffat Pasolini.
Ja, vid det här besöket.
Ja.
Ja. Men det var
bjudning.
Ja, för att de, några journalister i Stockholm drog med Pasolini till, ja, nu återigen förlåt stockholmare, men typ den stegrande ponnyn heter det typ. Samma som pubben i
The Prancing Pony.
Ja, samma som pubben i Sagan om ringen heter det och ligger i Gamla stan. Och där
Gyllene fredag,
ja,
eller?
Kanske den, ja.
Okej.
Ja. Och där har typ Svenska Akademin något kontor i samma byggnad.
Ja, det är ju de med svägare.
Okej, ja.
Gillar du Fredrik?
Ja, men jag sa förlåt, jag kan inte.
Visst, ja. Du har aldrig varit i Stockholm.
Vad sa du?
Du har aldrig varit.
Jo, det har jag, men jag, jag har inte varit i kulturkretsar i hela mitt liv.
Jo, nej, bro.
Men i alla fall, och då drar de dit Pasolini och då är det någon så här ledamot som vid 75, han var typ så här 92.
Mm.
Han blev typ ständig sekreterare på 20-talet eller någonting.
Mm.
Och då är han där och är asgammal och trött så bara, åh, vill du träffa Pasolini? Han bara, nej, hälsa, jag går hem. Ungefär. Och sen, så att det var aldrig något officiellt möte, men det var väldigt många personer som var där den kvällen som figurerar i Kultursverige 1975.
Mm.
Så jag misstänker att det var där
Kristina Frostenson och...
Ja, men det är väldigt svenskt.
Sängdal,
ja, men det är väldigt svenskt för det är väldigt effektivt för plötsligt så kan alla säga att de har träffat Pasolini.
Mm.
Så att vi till och med hör det idag.
Mm.
35 år senare.
Ja,
så det är effektivt. Svenskar bara, hur ska vi göra så att alla kan säga att de har träffat Pasolini? Jo, vi gör så här, du Boman lurar med honom till den stegrande ponnyn.
Mm.
Och så är vi alla där, typ. Ja. Så här, vi fyller huset i bredden.
Och så är det 30-40 ja. Pers där.
Och så kommer han in där som en, liksom, bara, aha,
levande legend.
Ja, vad är det här? En gammal kåk.
Är inte vi liksom. Ärtshoppa varje torsdag?
Ja, här, ja, precis. Ja. We eat...
Ärtshoppi! Ärtshoppi!
Ja, och så var det var ju det som hände i verkligheten, liksom.
Antagligen.
Det är så man vet att man är stor i ett annat land.
Mm.
Om man blir slussad så att alla kan säga 35 år senare att de har träffat dig.
Men märker man det då? Jo, det märker man, för då, liksom, då kommer alla fram och hälsar.
Ja, i rum med väldigt många personer som, mm. Som utnyttjar dig, liksom. Mm. Som bara suger i det. Mm. Liksom. Märkligt. Så måste det vara att vara diplomat ibland, kan jag tänka mig.
Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Enorm språkförbistring i den här situationen naturligtvis. För Pasolini kunde ju inte engelska speciellt bra, vad jag har förstått.
Nej. Och han trodde att folk hade gruppsex på gatorna i Sverige, typ.
Mm.
Det är ju också helt sjukt.
Om man nu verkligen trodde det. Men det, Sverige har ju lite det ryktet. Jag har ju varit med om det också, att folk i Frankrike, ja, men är ni nakna? Så är ni mycket nudister? Och sådär. Nej, det är mest finnarna
som... Det är ju italienarna som startade det ryktet. De gjorde ju någon jävla...
Ja, det var de som gjorde en film om Sverige.
Exakt, de gjorde en film om hur lössläppta alla är i Sverige.
Ja.
Liksom.
Och så började totalt
med ljud. Sån där cirkusmusik också.
Ja, precis.
Ja. Det kanske till och med var han. Så spred de ut det i världen. Och så är det liksom svenska flicka. Du vet sådär. Att svenskar åker utomlands och ligger med precis vem som helst och så vidare. Jag tror att italienarna projicerade. Mm. Jag tror att det var de själva som hade issues med deras egna snuskerier.
Som de inte kan ta hand om.
Nej, precis. Tutt-tv.
Men där kommer vi in på lite djupare plan. Det som jag har lärt mig av att läsa nu lite, jag har inte lärt mig så mycket, för jag tycker det är så jävla krångligt det här med Italiens historia. Och det, de var fascister, och Pasolins pappa var fascist, och så blev han kommunist av något jävla, på något jävla sätt. Och så, men han är inte kommunist egentligen på allvar, eller jo, det kanske han är, men han blir utesluten omedelbart för att han är homosexuell och håller på med det här runkandet med unga män. Och,
så inte ens de italienska partisanerna tyckte riktigt om det, kan man säga.
Nej, precis. Så han fick ju inte vara med där. Och han fick inte vara med i Kristdemokraterna som tog makten efter andra världskriget i Italien. De hade makten i 40 år. Det tycker jag är ganska speciellt. Så det, han slogs ju mot de här borgarna som han tyckte att det var. Och det är liksom, han hatar borgarna. Teoretiskt säger han att han hatar borgarna. Och det är väldigt mycket hat mot borgare. Och så ser han sig själv som småborgare. Men framförallt så börjar han efter ett tag ändå utveckla en tankegång som jag tycker är ganska spännande, och det är ju den om konsumismen. Mm. Och att italienarna, det här agrara samhället, och det som var, som han tyckte var så jävla fint med landsbygden, och att traditioner och religion, och att man blommor. Äter mammas mat, blommor och grönt och fint allt, och blommor, och kunna namn på blommor och latin och dialekter, och liksom att det höll på att försvinna, för det kom tv och radio och bara började massakrera sönder den här kulturen, den här folkliga kulturen som fanns i Italien. Och alla italienarna själva, de är såna jävla svikare, för de vill ju bara prylar och nya mopeder och skit, och bara lämnar, de mer och mer lämnar det här samhället. Men det han beskriver är ju också då någonting som hänt även i Sverige, skulle jag nog säga.
Ja, att det liksom... Han beskriver samma sak som Spengler beskrev.
Ja, precis.
Han läste säkert Spengler.
Antagligen.
Och sen finns det ju den här italienaren också, som jag inte kommer på namnet på, men skitsamma. En italiensk teoretiker som har också beskrivit samma problem.
Men han som var fascist?
Jag vet, han kanske var det.
Jag tror Pasolini skulle tycka att han var fascist, men jag förstår vad du menar, jag kommer inte på namnet nu. Men det är också den här moderniteten äter upp allting som är tradition och gött med det gamla, och så, Pasolini hatade ju det, han hatade.
Men han är ju själv en person som inte får lov att vara på landsbygden, för att och det, jag tycker nästan det är komiskt, för att det är komiskt, och det är tragikomiskt, det är rätt ord, för att han beskriver de här vackra liksom kroppsarbetande drängarna liksom, som sitter i bara överkropp och sin traktor och liksom
skrattar och sjunger,
och han känner bara fan vad han gillar de här pojkarna och männen liksom. Och så ser man Pasolini själv som är så här bara, jag tror att han gillar att bli smutsig. Förstår du vad jag menar?
Nej, smuts under naglarna.
Nej, han tycker inte om det. Så att det, för han blir hela...
Han gillar inte vulgaritet
nej,
på allvar.
Egentligen, nej, han, du vet, han gillar liksom, han gillar en romantisk bild av de här bondpojkarna. Liksom. Mm. Han kåtar ju uppenbarligen upp sig på de här bilderna, om sanningen ska fram.
Ja, det finns en erotisk
aspekt. Finns en erotisk aspekt i det, liksom. De här svettiga bondpojkarna som kroppsarbetar. Liksom. Men han är ju inte där, han får inte vara med dem. Han får inte, han är liksom inte välkommen. Han fick ju för fan fly från landsbygden.
Ja, han fick fly från landsbygden och sedan kom han ju till Rom.
Ja.
Och där umgicks han ju uppenbart med
sludder.
Proletariatet, underproletariatet liksom. Inte ens arbetare. Utan
stor folk som... fattigdom efter andra världskriget också.
Precis, och då liksom man går runt och snor saker. Och han beskriver det väldigt romantiskt. Och de snor saker och de är med i min film nu. Och så jag såg en dokumentär om det här. Och det, de som var med i den här filmen, den för Acciatoni. De gick efter inspelningsdagarna var slut. De gick ju runt och snodde massa småprylar och småbryt som vi kallar det här i Göteborg.
Men han är inte en del av dem heller, för att han har det fattigt i Rom. Och sen tar han sig fram i intellektsian och skriver vackra saker. Och många av hans dikter är väldigt mycket, liksom, det är nästan naturromantik. Och
han är
liksom en traditionell naturromantisk diktare som börjar jobba som lärare och skriver. Och liksom, han är inte en del av det jävla proletariatet heller.
Nej.
Han är så lång,
det är, och det är liksom, klart, de inte läser hans jävla dikter.
De tycker bara han är en konstig jävla böggubbe.
Ja.
Det är det som är hela... Ja. Där har du hela...
Är det tragedin här?
Det här är tragedin. Jag tror
Pasolini vill att de ska vara bundis och han är med och spelar fotboll och är stark. Och...
Ja. Han vill vara där. Liksom. Ja. Han vill åka iväg i solnedgången på en av de här traktorerna med en av bondpojkarna.
Ja.
Men sanningen är att de hade slått ihjäl honom. Det är sanningen. Och det är så rått.
Var det inte det som hände?
Jo, det var kanske
nu,
det
nu som... låter vi som låter oseriösa nu när vi skrattar åt det här. Men det är ju... Många har ju trott att det här var ett politiskt mord. Men jag tror jag tror ju bara att han blev ihjälslagen av någon...
Ja, men någon vill ha... Någon tycker det är en skitrolig idé att tjäna 2000 kronor på ett blowjobb. Ända tills man känner sig smutsig och precis. Vill döda honom.
Ja.
Där har du liksom, där har du ett motiv.
Precis, och jag kan mycket väl tänka mig att det var så att Pasolini gick för långt, liksom började bli lite grov eller lite för snuskig eller någonting. Att det liksom
jag kan
gick...
tänka mig att Carabinieri listade ut det här mordet på typ 15 sekunder.
Ja.
På riktigt. Jag tror spekulationerna bara är media liksom.
Ja,
jag tror att någon konstapel där bara, är det Pasolini liksom, okej. Okay. Ja. Ja, nej men han så här, ligger med väldigt med prostituerade narkomaner liksom. Det är så här, jättefarlig miljö.
Mm. Det, precis, och det är ju det här som händer.
Ja.
Jag läste ju också då att han, när han var ute, han gjorde ju filmer i Italien i början och sedan började han alltmer åka ut till tredje världen så här, Marocko, Afrika och göra filmer där. Han gjorde ju Livets trilogi där med De Camerone och Tusen och en natt och Canterbury Tales gjorde de i England i och för sig. Men han... Medea, just det, den gjordes i Afrika. Ja. Men så han Oedipus Rex.
Ja.
Oedipuré. Ja, men hur som han var ändå ute och liksom jagade de här unga prostituerade personerna hela tiden. Så de här producenterna så, de fick ju jaga upp och leta upp honom och då hittade de honom ibland i en blodig hög någonstans. Ja, men det är, han bara skakade av sig det här. Ja, men det är inget problem. Så det är liksom, det är ju jävligt farligt att leva på det sättet.
Precis, men i den här stora tragedin som det är att vara en omöjlig person, för det är det många konstnärer är. De har interna motsättningar som gör att det driver dem liksom. Jag tänker till
exempel, han är ju mammas pojke supermycket.
Han gillar sin mamma mest i hela världen och gillar fina blommor.
Ah.
Och så samtidigt så gillar han grova lantbruksmän och prostituerade pojkar.
Mm.
det är ju så självklart att det här bara knakar i fogarna. Ja. Scorsese sa en gång att, att han är så jävla arg. Det är det som driver hans skapande. Han är så jävla arg hela tiden.
Så Scorsese det om sig själv?
Om sig själv, ja. Ah, okay. Ja, han är förbannad på allt och alla hela tiden. Och det driver hans extrema, kreativa liksom regissörsroll. Liksom. Och jag tror att det är de här motsättningarna som driver den här typen av konstnär till att göra saker. Liksom. Man kan inte bara ta bort... Pasolini kan inte ha det gött, för då har vi ingenting. Då hade vi inte pratat om Pasolini här idag.
Då finns det ingenting. Då finns det inte någonting för han att göra. Han måste hata borgerskapet och han måste ha de här konflikterna
hela tiden. Han säger själv, också finns med i den här biografin under Stockholmsbesöket. Han säger själv till en journalist i Stockholm att ja, men jag blir ju mer och mer en borgare själv. Mm. Så jag, tyvärr är det väl så att jag gillar ju de borgerliga sakerna och äta lite gott och dricka lite gott och sånt. Han talar ju öppet om det. Mm. Liksom. Men han... För det är den han är.
Mm.
Han gillar att skriva fina saker och klä sig i grymma, snygga kläder. Och
han liksom gillar att göra det fram till klockan 7. Sedan vill han gå ut och liksom deka ner sig lite.
Ja, sen är det bara...
Det är därför jag misstänker också att han knarkade en del med de här unga personerna. För jag kan tänka mig att det var så att man började knarka på 70-talet.
Eller att man kanske lockat till sig de här unga männen. Med knark och pengar, skulle man kunna tänka sig.
Ja.
Det är så här, jag vill inte moralisera. Jag tänker inte kritisera Pasolini.
Nej, men man behöver inte ha en fluffig bild av Pasolini heller. Jag kan tänka mig att det ligger...
Filmstudenterna i Stockholm.
Ja, precis. Ja. Nej, men att han...
Hur fick du... excuse me, Mr. Pasolini. How did you get the baby to smile in the beginning of... Johannes evangeliet.
Mm.
Va? Jag var idiot.
I like the linguistic poetry in your films and how you express that in
Och så certain... Pasolinis huvud bara, tänker han på att bara sätta en kuk i röven på honom. Ja, men så rått är det ju. Så rått är det ju.
Han bara,
de här Stockholmskillarna, liksom, tänker han där, filmstudenterna. Bara, han hade jag nog kunnat sätta ordentligt där liksom. Så,
Mr. Pasolini, how is art in Italy after, du vet.
Bara, så långt ifrån varandra. Det är sån jävla... Ja, men han är ju en hjälte.
Ja, för att han är total pervy och samtidigt den här stora konsten.
Ja, han, i den brytningen så kommer det ut saker som han skriver och filmar som är fantastiska. Vi läste ju, den här var ju Jag, Askan, sångare som han skrev under en natt.
Mm, mm.
Hur många sidor det är nu, det är ju liksom inget övermänskligt han har gjort. Det är typ... Jag ska bara kolla. Ja, men det är typ, säg att det är 35-40 sidor.
Mm,
så det är inte så att han är supermannen och skriver en hel bok på en natt. Det är inte det. Men det är vackert och djupt och resonerande och...
Det känns att han är där. Jag har ju försökt läsa en massa andra saker av Pasolini i översättning. Jag har läst Gramscis Aska till exempel. Ja. Den tyckte jag ibland hamna i en... Liksom, där fick jag kontakt med poesin också. Jag tog i och för sig en öl tidigare idag när jag satt och läste den.
Det är ett
den.
Bra sätt att få kontakt med poesin.
Ja, men det alkohol. Är faktiskt det. Ja, det är det.
Ja,
det är så jag är tvungen att göra det och så läste jag hela och så, nej men fan, det finns vackra grejer här. Det finns riktigt vackra och fina grejer här.
Ja.
Ska jag läsa lite här?
Mm.
Jag stiger in och låser om mig till intet jord och stum som en hängd man ensam med sin kropp och sitt namn. Och med vilken utsökt ljuvhet sipprar inte den blixtrande oljan från solens uppskurna ådror in i mitt rum. Och allt för väl vet jag hur hyndorna med sitt skall i all sin omedvetenhet väcker den bortglömde guden. Jag känner hur de är. Jag vet hur jag var iakttagen av hans oförutsedda blick. Men även hos den oskyldigaste människa svartnar blodet i hennes sårade bröst. Även hos den blidaste människa svartnar smärtan i hennes förstummade öga. Ju blödigare tiden var, desto mer förhärdas hjärtat. Och det känner kylan, likgiltigheten, den stumma och skeptiska motviljan hos den som hädanefter vägrar att vibrera mer. Och under sådant döljer ett missriktat våld sin sanna tillgivenhet.
Ja, det är ju bravo, 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 bravissimo.
Ja, men det är ju bra.
Ja, men det är ju det.
Den kom igång riktigt ibland. Ja.
Vem är det som är, för jag måste bara säga att den som har översatt Jag, Askans sångare, det är Carl-Henrik Svenstedt. Och jag tycker att han gör ett så jävla bra jobb.
Jävligt bra jobb.
Ja.
Arne Lundgren var det som hade översatt Gramscis Aska någon gång på 70-talet. Ja, 75.
Tror du att översättarna också är ute och hora på nätterna? Nej, jag ska jobba. Det var ett dåligt skämt.
Sedan läste vi ju en annan bok också. Olycksaliga generation.
Just det. Som är en ny svensk samling av dikter och översatt.
Alldeles
den är
ny.
Helt färsk.
Nina M. Olsson och Jan Sendell. Och... jag kom inte in i den på samma sätt, om jag ska vara helt ärlig. Jag har inte läst den så... Det var inte alls... svårighetsgraden att komma in i texterna var mycket svårare. Ja. Det liksom kan bero lite på att Sandell är lite av en speciell person som skriver lite på ett krångligt sätt. Hans egen poesi är lite krånglig och sådär. Syntaxen är lite speciell och jag gillar honom.
Jag var lite misstänksam att de hade valt ut typ det mest marxistiska de kunde hitta av hans verk. För mig kändes det som att det fanns en ton, att det var liksom, det här är ett politiserat urval.
Det fanns något kantigt i det.
Ja.
Men var det språket eller innehållet? Jag fick inte...
Jag tyckte stundtals det var okej, men jag har jävligt svårt att ta mig förbi hur de har designat den här boken.
Bara omslaget.
Alltså, förlåt vem nu grafiken är där, men jävlar vad ful den är. Och inte nog med att den är ful, det är den, jätteful. Formatet är inte gött heller på ett diktverk. Man vill ha, om man har lite dikter så vill man ha en nät. Man vill ha någonting
som
är
nät. Kavajfickan.
Exakt. Och den här är mer, jag skulle säga att den här är det vi kallar för A5. Det vill säga när man viker ut den så är den ungefär ett A4.
Mm.
Och jag bara tycker det är, jag vet inte om det har med tryckeriet att göra, att det här är mest kostnadseffektivt. Men jag tycker det var så jäkla synd att den inte är fin. Och det är också så här, för Pasolini själv, går i liksom skitsnygga kostymer och det är stylish, va?
Mm.
Pasolini är cool och snygg.
Det får gärna
vara
ett fint papper och lite så här grängat papper, du vet. Men det har lite struktur i sig, sådana omslag till exempel.
Men lite lyxigare, lite liksom sådär. För
lite elegant.
Här känner jag att Pasolini själv hade bara, men det här var inte, den var inte fin liksom.
Mm.
Jag tror inte Pasolini hade tyckt att den var
fin. Nej, jag tror inte han hade tyckt den.
Förlåt, men jag måste vara ärlig, men man får inte lov att göra så fula...
Jag, Askan sångare, en väldigt fin bok.
Den är skitsnygg.
Fint designad.
Snyggt satt och allting.
Till och med, nu är det ju här en biblioteksbok jag håller i handen. Men Gramscis Aska måste ha varit fin när den var fräsch, så att säga.
Den ser okej ut. De är ju lite speciella, de här biblioteksutgåvorna, för där skär man väl av omslagen och så sätter man dem i en egen biblioteksboksättning, va?
Man binder in dem, det
eller hur?
Bibliotekstjänst alltid binder
så in. Så Bibliotekstjänst har liksom en egen style på grejen.
På att förstöra böcker helt enkelt. Det är deras...
Jag har växt upp...
modus operandi, kan man säga.
Vet, jag har växt upp bland massa stökiga personer, så när jag ser en sån bok så tänker jag alltid att man har snott den.
Uh-huh,
okay. Så här, folk snodde alltid bibliotek från skolbiblioteket. Uh-huh. Så jag tänker, det ser alltid ut som stöldgods för mig, den boken. kan jag förstå hur jag har växt upp. Jag tänker inte biblioteksbok, jag tänker att det är liksom...
Det är nästan så att Pasolini hade varit intresserad av dig då, om han...
Ja, och då...
Om du var en liten...
Ja, precis. Om jag var mycket yngre än vad jag är nu, så hade nog Pasolini tyckt om mig. Man ska ju vara så glad också. Det här är befriande, för att Pasolini är så... Sorgligt nog så dog han ju före det var dags. Han dog ju för ung.
Ja.
Men det finns också det här att 1975 så är inte... ja, men du vet, den här PK-grejerna och MeToo och all den här... Vi är inte där.
Nej.
Och i hans grovhet och i hans rent av olagliga samrören med unga män och så vidare, så finns det något befriande med det, tycker jag. Att det är liksom så här bara... Ja, men det är klart att det inte var bra då heller. Det är klart att det inte var. Men det är befriande att det inte var, att inte allting bara hela tiden är liksom sexualmoral och det känns befriande.
Det är inte bara en högborgerlig dröm som är konsten i Europa, utan det finns liksom andra spår, och det finns jag kommer ju tänka på Fassbinder också.
Ja.
Fassbinder och Mishima, den här japanen, som också var liksom helt väck i sitt tänkande. De var inga normala homosexuella män liksom, så där, om man säger. De var inte konformistiska på något sätt, utan de liksom knarkade runt och hade sex, och de var extrema på många sätt.
Ja.
Men det var... Och de gjorde ju fan den mest intressanta konsten som gjordes på 70-talet.
Ja. Men det måste så nästan, det är ju en klyscha, men du vet det här om konstnärens demoner och så vidare. Men det är jag var inne på det lite tidigare, men just det här när du har två olika karaktärer. När du har två olika identiteter samtidigt. Liksom.
Mm.
Du är en helt omöjlig person. Du är snäll och kanske älskar din mamma som Pasolini. Som verkar ha en riktigt godhjärtad person. Liksom.
Mm.
Som bara verkligen såg upp till sin mor. Hans relation med hans mor är liksom klanderfri på det
och
sättet.
Och helig nästan. Ja, helig. Allvar.
Och hederlig.
Hederliga.
Ja, och sen som han skriver då liksom att det var, hans mamma var den viktigaste för honom ända tills han träffade Ninetto.
Mm.
och i det så måste ju också Pasolini själv liksom slåss med den här identiteten, och att han också är en jävla rövare samtidigt. Liksom. Han är en rövare som de här bondpojkarna som man älskar bara vill slå ihjäl, samtidigt som han är en älskvärd person med sin mor. Mm. Och det här gör många såna här personer så jävla arga liksom.
Mm.
Och jag tänker, det här är ju lite det som har hänt nyligen.
Allt är kaos, menar
du? Men jag tänker på Alexander Bard. Liksom en liten herre med skägg och shorts han är ju också homosexuell.
Ja,
liksom. Och det, jag tror att det är hans liksom prydhet i det och redighet, och det ska vara ta mig fan vad ordning här sådär.
Man är ju också någon slags Gösta Bohman 50-talsfigur, ja, som nu ska det vara rent
och men så är han också så här bara okej, Alexander, men samtidigt är det så här bara, ja, men du gillar också snubbar liksom, som inte är... Det är inte det vanligaste liksom.
Mm.
Det är så här, det är både en avvikande karaktär och den mest ordningsamma.
Man kan inte vara den konservativa ikonen i det sammanhanget när
man kan ju det idag liksom, på ett annat sätt, tror jag. Men däremot så är det ju, vadå, han är 59.
Mm.
Då blir han en vuxen karl på 80-talet.
Mm.
Alltså det på 80-talet var folk ute och knacka bög i Sverige.
Mm.
Så sjukt.
Ja, man måste ju ha upplevt det också.
Eller du vet. Ja. Och det är det jag menar. Att det är liksom, det här är inget, det här är ingen kritik i den bemärkelsen, utan det här är att jag säger, och varmaste säger jag.
Ja.
Att jag förstår den här ilskan. Det är liksom, och det behöver inte ha jag kan också uppleva det. Att man är så här, man är en del av medelklassen, men medelklassen skyr en för att man inte är konform.
Mm.
Då har man också precis den här ilskan som Pasolini har.
Mm.
Då har man exakt det liksom.
Mm.
Jag säger bara, ja men man vill bli inbjuden men man vill inte gå.
Mm.
Där har du det känsloläget.
Mm. Ja, ja, visst.
Du vill få inbjudan men du vill ju fan inte gå.
Nej, precis.
Och det gör konstnären förbannad och gör att han tillverkar bra
dynamit.
Bra dynamit. Ja. Jag känner att jag får lite av den här vreden i mig här nu.
Ja, visst. Nej, men jag förstår exakt vad du menar faktiskt.
Jag tror att det här är liksom den analysen som jag gör av Pasolini.
Ja.
Liksom.
Men i den när det är såna känslomässiga saker i bakgrunden som man då kanske undviker att ta upp, och jag tror inte Pasolini riktigt, du har större förståelse för Pasolinis inre än vad han själv hade, och då blir det så mycket kött om till exempel konsumism eller kommunism och sådär, som känns lite ytligt, som liksom. Jag läste ju en hel bok som heter Skrifter i fel tid med Pasolinis skrifter, och det är liksom, de har ingen filosofisk tyngd på det sättet. Det är ingen riktig tyngd i de här, i hans mer intellektualiserande tankar om samhället, även om konsumismen stämmer ju mycket.
Ja, men samtidigt det är ju så här.
Men det är inte det som driver honom.
Han har ju lyft det från andra.
Ja, precis.
Det är ju inte hans filosofiska verk.
Nej, det är liksom. han har ju inte uppfunnit det.
Nej.
Om man nu inte uppfann konsumismen som begrepp.
Ja, visst, men jag kan uppfinna blubberismen, så har jag också ett ord. Och blubberismen är exakt samma som stoicism. Alltså du gör ju inte mig till uppfinnare bara för att jag har en jävla term liksom.
Jag menar, det är inte det som tyngden i det. Han gjorde ju de här filmerna också om de här filmerna Tusen och en natt och Canterbury Tales och vad det nu heter innan. Och så ville han på något sätt, sedan tog han avstånd från de filmerna för att han på något sätt hade uppfattat att men det sexualiteten och den fria sexualiteten, det var bara liksom, det är bullshit och ungdomarna är redan depraverade och sådär, så det spelar ingen roll om man gör någon film med dem när de är nakna och har sex och sådär, för de är redan kassa, och de var redan kassa för 500 år sedan och sådär, de har alltid varit kassa. Så han inser ju...
Speciellt helt vanligt heterosex. Det är det sämsta han vet, liksom.
Han avskyr den här toleransen, den här falska toleransen i det här nya fascistiska samhället som han tyckte växte fram då, va? Som han menade var mer fascistiskt än... Han menade att han samtidigt var mer fascistiskt än det var på 40-talet, för det konsumistkapitalistiska samhället gjorde alla heterogena, det gjorde alla konformistiska, alla var ju intresserade av samma prylar och skit och badkar och toalett.
Samtidigt så är den oberörda landsbygden han kommer från vill slå ihjäl honom. Så det är så här, men där har du...
För att han var homosexuell och för att han var,
precis, blev för att han också var, kommunist. För att, men också för att vara avvikande bara på något sätt i en landsbygdsmiljö är ju ofta helt oacceptabelt.
Mm.
Och så att konformismen har ju bara, den byter ju bara skepnad när du flyttar in i moderniteten.
Mm.
Jag menar, vad fan, åker du ut i vissa småorter idag i Sverige så är det ju vet, folk pratar skit om grannen liksom.
Mm.
Om de inte så här, ja, vi har ju såna här i byn, här gör vi ju på det här sättet liksom, och de verkar ju inte riktigt
De har gröna staket
i stället. De är inte riktigt bybor här, de som har flyttat in, eller som vissa öar här i skärgården, när de tycker, i Göteborgs skärgård, när de tycker att man blir en öbo generation 3 och så vidare.
Mm.
Så det är också liksom, visst, okej, det är ingen tv, men det är så här, människan är konform, uppenbarligen.
Ja, visst.
Den bara, så jag vet inte.
Och vi vill ha den konformismen. Ja. För att det är tryggt.
Men jag vill inte kritisera Pasolini, för att jag tycker inte att han är, precis som du säger, han är inte så djup i sina sådana resonemang ändå.
Mm.
Han är mest förbannad.
Ja.
Och det är underhållande och det är konstnärligt bra. Och han säger, med tanke på det du säger, han säger också liksom att i hans senare då, som till exempel Sal, och då säger Pasolini att den är antipornografisk.
Mm.
Mina filmer är antipornografiska liksom.
Mm.
Då låter han ju som en kyrkans man, faktiskt.
Mm.
Så han är nog...
Låter ju lite som en efterkonstruktion också, men ja. Jag tror att det beror på det jag var inne på lite, att han hade en uppfattning om att han skulle göra några fina filmer om den fria sexualiteten och ungdomen som de var för 500 år sedan, och att det fanns något vackert då, man sjöng och man var naken och knullade hit och dit och
så typ
promiskuös.
Fem egna könssjukdomar senare så går han och kliar sig i skrevet och kanske även mellan skinkorna och så bara, ja men det är ju inte bara bra. Eller liksom.
Nej, precis.
Alltså det
var ju innan AIDS också.
Tidens tand, tidens jävla tand.
Det var ju innan AIDS också, så man kan ju bara tänka sig att han kanske hade dött i AIDS.
Ja, det är...
Inte omöjligt i alla fall.
Nej, det är inte omöjligt.
Nej.
Det är väl inte omöjligt.
Det hände ju en del.
Men hade han... Om han hade överlevt i 80-talet, var liksom så här... får han plats på 80-talet? Vad gör han för 80-talsfilm? Jag tror att det är sad att säga det, men... Jag tror inte det fanns så stor plats för Pasolini på 80-talet.
Nej, jag tror han börjar spåra lite. Han, liksom, om man börjar jämföra honom också med Bertolucci och andra. Det han gör håller ju inte den kvaliteten riktigt i den internationella miljön. Nej, det kan vara orättvist, för det håller ju en kvalitet också. Men jag menar att Bertoluccis grejer är så jävla snygga, va?
Ja.
Jämförelse.
Jo, men så är det. Det är jävligt svårt att göra konstig film om den inte också är skitsnygg.
Då blir liksom. Man ju bara en clown.
Liksom. Ja, det blir ju lite sådär.
Så han,
lite,
ja. Han tangerar ju det lite, men det är ändå asbra mycket av det han har gjort.
Ja, ja självklart. Allting med Pasolini är...
Allt är bra.
Allting är bra.
Se allt.
Se allt. Läs
ja, vi har ju nästan gjort det nu.
Ja. Vi måste göra det, Andreas. Vi får lägga upp så lyssnarna ser hur många olika böcker som vi faktiskt... vi jobbar ju med det här. Alltså vi läser en massa grejer.
Ja, visst. Det har varit många timmar som vi har lagt på det här.
Slipper ni läsa Pasolini? Ja. Svin.
Ja. Har vi något mer, Oskar?
Alltså jag har tänkt mycket på det här och det viktigaste tror jag har fått ur mig, att konstnären slåss mellan olika identiteter.
Mm.
Och så kommer det ut bra jävla shit liksom.
Mm.
Och det är lite bättre att säga det än att bara säga att det är demoner. För demoner, det säger ingenting att säga demoner.
Mm.
Det säger ingenting.
Nej.
För jag menar, de flesta som mår dåligt gör ju ingen konst.
Nej, precis.
Men däremot, om du har rätt demon
som
hetsar dig, så du blir förbannad. Så du måste få ur dig grejer. Liksom. Mm. För du är så jävla arg. Där någonstans.
Mm.
Det jag, där är jag. Och det här säger jag med ett litet smile.
Mm.
Liksom. Jag säger det här på ett positivt sätt.
Mm.
För att de här personerna kan också, konstnären som är arg, som får ut sig de här grejerna och som, så att det blir bra konst, det är ju det som räddar livet på honom.
Mm.
Om inte Pasolini skriver eller gör film så får han ju hänga sig.
Ja visst, det är självmord.
Eller hur?
Ja visst.
Ja. Ja. Så det är ju det finns en kraft i det här liksom.
Ja, visst.
Då kan man inte bara köra buss.
Ja.
Pasolini kan inte bli busschaufför. Där är jag nöjd.